Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en väldigt spännande och intressant person, nämligen Johan Persson, som är partiledare för Liberalerna. Och han är den enda partiledaren någonsin som har varit med i just Sunes sommar. Han är rolig, han är skön, han är partiledare för Liberalerna. Och vi pratar om brott och straff, vi pratar om integration, vi pratar om hans egen resa. Den här killen har faktiskt startat upp ett bolag som omsätter närmare 300 miljoner och vinstar 30-40 miljoner. Det är faktiskt väldigt imponerande. Vi går in på bidragsberoende och massor av andra saker. Hoppas du gillar det här avsnittet med Liberalernas partiledare Johan Persson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Jag får hälsa dig varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Johan Persson.
Tack! Johan Persson är väldigt glad att få vara med i Framgångspodden. Äntligen, som
man kan säga. Och så här, faktiskt, när jag har kollat in dig vad du har gjort innan, du skulle ha varit med mycket tidigare.
Tycker du?
Ja. Vad fan är problemet med vår researchavdelning här?
Nej, jag tycker inte det. Jag är så glad att jag får komma nu.
Ja. Vad dricker du för något?
Ja, men nu dricker jag lite kaffe här och så har jag lite vatten på sidan.
Vad har du för morgon? Rutiner?
Vad gör du då? Ja, men det blir lite yoghurt eller lite gröt. Och så något ägg och så kaffe.
Mm.
Kanske någon frukt om det. Om man har det hemma.
Och sen lite yoga och lite meditation. Och
nej,
lite...
jag borde ju vara ute och ta en ruskigt snabb promenad på morgonen. Men jag försöker träna lite på friskis och svettis annars.
Mm. När du vaknar på morgonen, vad är det första du gör då? Kollar du mobilen? Kollar du på Aftonbladet om du är på första sidan?
Jag kollar på mobilen. Och då har, har man alltid fått något meddelande. Jag har sådana här tysta notiser på så från sent. Det är alltid någon som skriver något på nätterna.
Brukar ofta få ångest?
Nej, det tycker jag inte. Det är en fördel med att bli vuxen och lite äldre är att i alla fall jag har fått en del distans. Så att jag får inte så mycket ångest av liksom, jobb eller olösta saker eller enorma målkonflikter som måste hanteras förr eller senare.
Jag får gratulera också till ny partiledare för Liberalerna.
Tack! Det är ju väldigt spännande. Det är ju både en ära och en plikt som ligger i detta. Att jag var tvungen att träda in när Nyamko Sabuni valde att sluta. Stor respekt för hennes val. Och sen är det ju väldigt roligt också.
Var det en självklarhet att du skulle tacka ja till det?
Jo, det får man nog säga. Jag tänkte ju till och pratade med några väldigt nära och kära. Men när partiet sa att nu måste du fixa det här, du är förste vice partiordförande och då är ju, när man tar den rollen så är det ju att saker kan hända, det kan vara olyckor eller det blir hastiga frånträden så att säga, att man lämnar en post och då, ja, jag tackade ja.
Mm. Du råkar tacka ja, så blev det.
Nej, men jag hade liksom, ja, det är liksom plikt, ära och lust brukar jag säga.
Men vad är liksom så här, fördelarna med att vara partiledare och alla nackdelarna? Jag känner ju direkt att partiledare, alltså det är för mycket skit för att jag skulle tycka att det var trevligt att vakna varje dag. Dels slänger ni ju så mycket skit på varandra så att det är vem man än pratar med. Jag pratar med en på kajen när jag är på väg hit, ska jag intervjua partiledare. De bara, men det enda de gör är att slänga skit på varandra hela tiden. Alltså jag skulle säkert kunna säga det, alltså när man frågar folk bara runt på stan, så skulle säkert folk säga, man har fattat, alltså de slänger bara så mycket skit, det blir värre och värre och värre och värre med åren. Och så här. Klimatet bara hårdnar och tuffare och sociala medier på det och så liksom.
Ja, men jag har ju varit med i politiken ganska länge. Jag blev invald i riksdagen förra årtusendet faktiskt, 1998. Så att det är klart att det har förändrats, så inte minst med alla liksom mediaplattformar som finns eller möjligheter. Eller ja, din podd till exempel. Så det är klart att det är mycket mer tryck på så sätt som jag sett. Och det här negativa att folk håller på med negativt kampanjande och ja, hitta på och skriver massa. Liksom, det är ju Flashback är ju som det är, eller andra anonyma plattformar. Sen har vi då Twitter som delvis är anonymt, så folk sitter och skriver massa skit och feltolkar, fultolkar och ja, hittar på. Men det är klart att det där har ju alltid funnits. Det är ju inte nytt. Det har ju skrivits insändare för i lokalpressen eller ja, varit sådana här radioprogram, man kan ringa in, det har varit sådana här olika former av lokalradio och olika sändningar när vi nu fick fri radio så till slut. Men visst är det jobbigt ibland, det kan jag tycka, och jag försöker själv faktiskt undvika detta, men det är ju inte så lätt, för det är klart att jag ibland blir man ju provocerad och slår tillbaka.
Ja, det blir ju lite så, och sen om alla också slänger massa liksom skit på folk, då man måste ju hugga tillbaka dem också.
Ja, nej, men det blir lite så. Då, men jag försöker använda stoppbollar på det. För det är ju det dåliga. Jag menar att negativt kampanjarbete finns i ett tvåpartisystem. Eller det är ju amerikanskt presidentval. Det är ju inte så konstigt. För då är det ju klart att då ökar ju chansen att rösten hamnar i mitt lag. Om de andra framställs. Den andra kandidaten framställs så otroligt dålig. Men i Sverige är det ju ett flerpartisystem, så att om två partier ägnar sig åt att negativt kampanja mot varandra, då är ju, finns det ju risk att det är andra partier eller företrädare som får rösten på valdagen.
Jag tänkte vi ska hoppa in i en liten grej här där det är 10 frågor som man får lära känna dig lite mera. Och då går vi in på första frågan här. Vilka 3 varor finns alltid i ditt kylskåp?
I mitt kylskåp finns ju alltid mjölk, det finns alltid det finns ju alltid ost och det finns ju alltid starka senapsorter.
Jag skulle säga stark sprit.
Nej, men det har du utanför kylskåpet. Jag inte kylskåpet. Men i lådan längst ner kan det ligga lite vin, skulle jag säga.
Ja, det är uppfattat. Vad är det bästa köpet du gjort?
Ja, men det är ju, ja, det kan ju vara bra hörlurar, men pratar om liksom att man har gjort något som är svårt för unga människor idag, det var ju att man köpte en egen bostad ganska tidigt.
Hur gammal var du då?
Ja, men jag pluggade i Uppsala på juristlinjen och så. Och då köpte jag och min dåvarande fru vår första bostadsrätt. Mm. Det var bra.
Ja, det är bra. Alltså, jag minns när jag köpte min första, då fick man också ta alltså 95% i bolån. Och sen sa de så att du behöver inte ens kontantinsats, ta ett blankolån bara för en bra. Alltså, man lånar ju 100%.
Ja.
Lite skillnad från idag.
Ja, och så var ju priserna helt annorlunda. Så hade man haft tur och ja, tjänat några pengar innan så kunde man ju verkligen betala. Och i Uppsala var ju priserna då helt annorlunda. Det har ju varit en enorm ökning.
Ja, det har verkligen varit så. Bostadsmarknaden, man har kunnat gå in alltså typ de senaste 30 åren, köpa vad som helst och vinna budgivningen. Man behöver inte ens titta på det, man behöver inte veta vad det är. Man vinner bara budgivningen och sen så har man några år och säljer den. Till alltid vinst.
Ja. Och den tiden är väl dock nu lite förbi.
Nu får man titta på budgivningen.
Ja, men så det är väl det bästa liksom, att man har investerat och därmed de också haft, ja, tack och lov, liksom, vettiga bostadskostnader i morgon.
Mm. Har du någon enskild rutin som har varit viktig för dig nu kanske inför valet, att okej, det här måste jag fokusera på för att liksom hålla det här med alla intervjuer, all press och allt som bara kan dyka upp? Det ser man ju nu, det är ju lite grann varannan partiledare som dyker upp med något typ av drev mot sig varje dag.
Mm.
Har du någon rutin som du har sagt, det här är viktigt för mig? Liksom?
Ja, men det är viktigt för mig att både i början av dagen och i slutet av dagen göra en medial omvärldsanalys. Jag själv, jag har ju fantastiskt duktiga medarbetare som hjälper mig med alla möjliga inspel och uppspel och tankar och så. Men att jag själv gör en analys, vad ser jag i omvärlden? Och det där beror ju på hur mycket tid jag har, men det gör jag. Och sen så försöker jag ha en post-it-lapp eller om jag skriver på anteckningar i mobilen eller någonting. Grejer som jag måste göra den dagen och försöker ha att de är gjorda nästa dag så jag slipper. Ja, för då hinner det dyka upp nytt elände jag måste göra.
Ja.
Måsten.
Ja, alltså är det ju. Gå in på nästa. Finns det någon situation som du har liksom skämts i väldigt mycket? Eller som du skäms i?
Nej, jag är rätt trygg i min person. Det har ju inte att göra med mitt politiska arbete. Eller att jag, och så, det är ju med att man, när man blir vuxen, så, och som jag är 54, så, då har man varit med om det mesta. Man vet att går det här lite halvdåligt, vet jag. Sol går upp imorgon och det är inte en människa som bryr sig om ett par år.
Nu måste ju vara att din fru kan skämmas för dig mer.
Ja, Marie som jag lever med kan ju tycka att jag ibland är yvig. Och ett tillfälle hon tyckte det var lite lustigt. Vi var faktiskt på den finska presidenten var på statsbesök. Så ja, det var väldigt fint, men det var väldigt lite portioner. Då ligger en så här finst brödbit tunn framme på bordet. Där, och så springer runt människor i jättefina kläder och serverar vin och de här små. Ja, det var ju knappt kanapéer. Väldigt gott, så jag har inga klagomål på kungens kök.
Nej.
Men då låg det här brödet där, så åt jag upp det, men det visade sig vara bordsdekoration. Då tyckte de var lite roligt. Men jag lät blommorna vara.
Ja, men du är ju en man av storhet.
Ja, alltså.
Alltså både kropp och mage.
Ja, jag måste ju ha. Jag måste äta. Ja.
Måste jag. Då borde du bli, du borde kanske, 2008 så tog jag svenskt hamburgerrekord faktiskt.
Har du gjort det?
Ja, i Vega hamburgerbar.
Oj.
Jag käkade 8 stycken 200 grammare. En liter kola, en halv liter gräddeglass och stoppomfritt.
Ja.
3000.
Hur mådde du exakt 300. Efter det? Det var liksom, du var mätt för stunden i alla fall.
Jag kände att jag kunde inte lägga mig i en van och köras iväg. För att, ja, men jag kände stretchmark på magen. Ja. Som att jag nästan var alltså gravid och skulle någonstans föda med både... Ja. Båda två hålen samtidigt.
Föda 1,6 kilo kött.
Ja, och då var det, allt vägde 3,3. Så det vägde ju lika mycket som våran dotter vägde. Lite mer faktiskt. Men,
det där, man kan ju tro att jag äter ungefär så mycket varje dag. Men jag brukar säga att jag kan alltid banta. Det är bara att jag stänger munnen. Men det är jävligt svårt. Mat är ju så gott.
Ja, det är otroligt.
Socker är gott.
Ja, tyvärr. Mm. Tyvärr är det otroligt. Men det är en av de sakerna som mest googlar på dig, din längd. Och då fick jag, det som kom närmst svaret var ju det att man hade gjort en analys på dig och Nyamko. Och så sa de att hon var 1,58 eller något sånt där.
Typ.
Och då sa de att han är avsevärt längre, så du är längre än 1,58 i alla fall.
Det kan man säga. Det är faktiskt 1,97.
Det är en bra längd.
Men,
fast det är lite fel också, för det är 1,95 på allt på Gröna Lund.
Ja, jo, men det har jag upplevt och det har ju för sig varit räddning. Det var ju tråkigt ett tag, men nu tycker jag det är jätteskönt att jag kan peka om man har varit där med ungarna på senare år. Att jag bara, men du vet, jag kan inte åka, det går inte.
Jag kan inte åka fritt fall upp och ner. Du ser 1,95, det bryter mot lagen.
Ja, jag vill inte förstöra för andra. Tänk om hela systemet flippar ur och alla flyger iväg.
Ja, framförallt så blir det ju då...
Det är ju säkerhetsfrågan.
Ja, det blir ju med, du hamnar ju på första sidan på Aftonbladet dagen efter att du bryter mot, ja, mot så här viktiga regler.
Ja, alltså, säkerhetsreglerna ska upprätthållas.
Ja.
På Gröna.
Ja, det är superviktigt. Vem hatar du mest då?
Ja, just nu skulle man kunna dra till med valfri diktator i världen, men alla dessa människor som vill förtrycka andra. Så att ja, man måste säga att man hatar Putin, vad gör med Ukraina.
Mm. Ja, det är hemskt.
Det är en person som jag aldrig har träffat, men att använda sin makt till att förtrycka andra så mycket och inte tänka på att man ska välja en annan väg, det är sorgligt.
När tror du kommer sluta? Vad kommer det sluta med?
Ja, det är svårt att säga. Det är ju jättemånga duktiga bedömare som man ser i medierna nu till och från, och försöker läsa en hel del som skrivs lite längre texter, och då det är väl oklart hur länge de kan hålla på, ryssarna. För det är ju, de har ju mängder av inkomster som ska betala, men vem ska driva kriget? För de har ju rätt stora förluster, både på materiel men också på människor. Och ja, det här man har sett de senaste dagarna när vi spelar in det här, att de rekryterar liksom via sin skitiga Wagnergrupp människor i fängelse. Det är ju, ja, det är ju helt... Ja, det är ju helt otroligt.
Är det så, är det otroligt hela den här hela grejen.
Så att det är, ja, jag hoppas ju att Ukraina vinner till slut, för då vinner de en seger för hela Europa och den fria världen faktiskt. Det är väldigt, väldigt obehagligt att vara granne med Ryssland.
Mm. Gjorde du lumpen?
Ja.
Vad gjorde du så?
Jag gjorde som kompanibefäl och gjorde det i 15 månader, så att i min ungdom så satt jag av. Man ryckte in i juni och ryckte ut i augusti året efter, så att jag gav 2 somrar av mitt liv till svenska försvaret. Mm. Men det var roligt och det var viktigt. Det var väl inte alltid stimulerande, ska jag säga. Men det lärde mig mycket och jag fick vänner för livet. Och det är den här att lumpen då var det ju verkligen att alla, det var ju killar då bara, som ryckte in, och man fick... Efter åren på gymnasiet och något år emellan där, så fick man åter direkt in och se att människor i Sverige, då killar, är väldigt olika. Det var människor från alla hörn och kanter i samhället. Och ja, en hel del har man kontakt med fortfarande. Så att, ja, lärde sig lite ledarskap, man lärde sig hur man agerar själv när man är otroligt hårt pressad och gråter av utmattning.
Mm. Ja, men det är ju extremt nyttigt. Jag gjorde också, ett år som röjdykare. Det är ju verkligen typ inget år är så likt.
Nej, så det är ju nej, men det är bra, och jag möter ju rätt många människor idag, framförallt män då, som tycker att det är liksom mycket av samhällsproblem som man kanske lösa om folk gjorde verkligen lumpen igen. Men man kan ju inte göra lumpen bara för att vi ska ha en massa folk som är militärutbildade. Det kostar ju en del, och man ska ju helst ha en uppgift efter genomförd utbildning. Så. Men nu måste vi då, tyvärr men ändå helt nödvändigt och bra, se till att vi har fler unga då, både kvinnor och män då, som mönstrar och som gör grundutbildning. Det är viktigt för vårt försvar och vår förmåga att försvara oss.
Du är uppväxt i Örebro.
Ja, stämmer.
Ja, har du några syskon?
Föräldrar? Ja, jag har en lilla syster som är fyra år yngre.
Ja, som är 4 år nu, tänkte jag.
Nej, precis. Som är 4 år. Föräldrar är produktiva faktiskt. Nej då, men Anna är 4 år yngre, men hon bor i Stockholm.
Hur var uppväxten då?
Jo, men jag växte upp i en, i Örebro, en medelstor svensk stad. Jag har en typisk medelklassuppväxt. Mamma jobbade inom konsthantverk och butik och hade kurser och så. Pappa jobbade på kontor. Det var lugnt och städat och inga större utsvävningar. Vi åkte på en semester varje sommar och de var närvarande i våra fritidsaktiviteter. Så då var mycket idrott både för mig och för syrran. Så att det var väldigt, väldigt städat tills man blev tonåring, när man började experimentera med synder i livet.
Vad för synder? Var det lite bankrån?
Nej, inga bankrån. Man festade och sådär. Man gick från frimärksamling till folkölet.
Ja, du höll på med frimärkklubben och frimärken.
Ja, men jag har hållit på både med Fantomenklubben och frimärksklubben. Så jag höll på verkligen och ja, samlade grejer och tyckte att det här liksom att spara och ordning och sätta upp dem där. Jag minns hur man, det fanns någon bankdata som det hette då. När man, alla de här gireringarna som skickades runt. Det var ju innan digitaliseringen där. Det fanns ju knappt datorer. Köpte en sån här gammal MacBook när jag hade något år in på juristlinjen i Uppsala. Men innan det så fanns det ju inga datorer. I alla fall inte hemma hos oss. Och så, men då bankdata fanns ju då skickade alla de här talongerna man skrev på papper och så betalade och så läste det in central bankdata i Bodo. Som frimärkssamlare då, som 12-13-åringen vad man var, så kunde man dyka ner i deras enorma container på helgerna. Det fick man väl inte göra säkert, men att samla alla frimärken som satt på de här kuverten som då slog i svarta sopsäckar. Så det blev ju enorma mängder med frimärken.
Ja, så du, man kan säga att du är en av Sveriges...
En tidig sopletare faktiskt.
Ja, eller en av Sveriges främsta frimärksbrottslingar.
Ja, vi var inne i de där containerna i alla fall. Men fiskade upp frimärken.
Vi gör det också på, men då måste ni ha så här, värmt upp papprena efteråt så att man kan dra bort dem på ett snyggt sätt.
Ja, absolut. Men man la dem bara i stora vattenbad och så lossnade de. Och så la man dem på läskpapper och torkade dem och så pressade man dem sen. Och sen så satte man in dem i album och så försökte man byta till sådana andra värdefulla. Det var...
Hade du något frimärke som var såhär, för jag höll också på, då var det såhär kanter. Man satt och kollade de där, så var det något frimärke som var värt flera hundratusen kronor. Något annat som var värt 5 miljoner kollade man på som fanns.
Ja, de letade man efter då. Jag hittade dem tror jag inte. Men det var ju de här att det var kantfrimärken beroende om de var taggar och så olika stämplar och stämplarna snygga och sådär. Så att det var... Men så fick jag då min gamla farmor. Hon hade ju då gamla frimärken som någon släkting eller vad det var hade samlat oklart. Och det fick man ju ta över sen när man alltså var i mogen ålder. Men jag har kvar de där frimärkena i lådor hemma, men jag tittar väldigt sällan på dem. Men en dag kanske ska jag ta fram dem på Hemmet.
Ja, lägga ut dem på Hemmet.
När jag sitter på Hemmet och så får se om någon. Men jag har uppfattat att frimärkssamling är inte det största. Dagens ungdomar håller på med annat.
Ja, men var du gjorde inga kriminella grejer som ung?
Nej, det var väldigt begränsat. Någon gång har man väl begått det som kallades snatteri då och ringa stöld. Men det var så fruktansvärt obehagligt så att jag kände att det här var inte rätt.
Mm.
Utan det var, nej men man lämnade där Fantomenklubben och frimärksklubben och alla andra möjliga klubbar man hade och så gick man över och hängde med, idrotten fortsatte med länge, men sen så gick man över och så hittade man på andra intressen, blev intresserad av fest och flickor.
Fest och flickor. Och lite snatteri. Låter som min uppväxt.
Ja, det sista var väldigt begränsat vill jag säga.
Jag fattar, vi ska inte gå in på det mer. Jag vet att det blir ju...
Det är ju preskriberat, hur som helst.
Det är preskriberat. Jag åkte fast 3 gånger.
Men lärde du inget av det?
Jo, den ena gången...
Ja, men jag tänkte första gången och sen andra gången.
Jo, då lärde jag mig att jag blev ännu bättre vakt på dem som... om jag tar saker i butik.
Okej.
Så att jag inte skockade fast andra gången.
Ja, okay.
Nej, men jag var ju också... Nej, man är 14-13 år där någonstans. Och sen så börjar man testa saker och inte lika mycket konsekvenser. Och sådär. Men jag stannade väl också vid... Stannade väl vid snatterierna. Jag snodde ju över 800 kronor, vilket då räknas som stöld. Så att jag var uppe på stöldnivå i alla fall.
Ja. Obra.
Obra.
Nu har du blivit klokare här i vuxen ålder.
Det har jag blivit. Det har jag blivit. Nu håller jag med på snatterinivå. Så jag tar inget över 800 kronor. Då är det inget bra.
Ja, nu går det så då gränsen vid 1250 kan jag säga. Men det är inget tips till dig. Jag tycker du ska fortsätta.
Som barnbidraget har gått upp också.
Jag tycker du ska fortsätta med din business. Ja. Och driva poddar till exempel. Det är mycket, mycket bättre. Det är ett starkt tips från coachen.
Ja, tack. Ja, men jag har lärt mig. Jag ska inte göra om det faktiskt.
Men det där är ju ett elände. Jag var faktiskt och pratade om de här frågorna delvis när jag var i Uppsala igår på kampanjbesök. Och då var jag på besök och träffade de som jobbar med butiker i Gottsunda och stadsdelsutveckling och i det här köpcentret. Och då träffade jag journalister och då pratade jag om det här med stölder i butik och att det är ju ett gissel. Alltså att det här att många kan finnas ungar som stjäl, det är ju ett problem. Det kan finnas ju kroniska kleptomaner, som människor vet som handlar allting på ja, valfri matbutik. Men de ska ändå sno på sig Vicks Blå för att det liksom ger lite trill här i livet. Ja, men så, ja, men det är ju liksom lite tragiskt. Mm. Det där kan man ju hantera. Ungarna, de lär sig ju förhoppningsvis som fler än du och jag har varit. Men sen har du de här stöldligorna och så har du personer som har uppenbara missbruksproblem som kan gå rätt in, ta en grillad kyckling, äta dem på vägen ut och ingen vågar stoppa dem för risken är att de har kniv och det är liksom inte värt medarbetarnas liv för det, va? Så det är ju, men stöldligorna är ju ett riktigt problem och gäng som bestämmer sig att nu ska vi plocka den här butiken, och då är det ju så idag att du kan ju inte häktas för ett brott om du då är noga håller under de där dagens gräns för det ringa stöld. Och då kan du vara inne där, och jag träffar ju massa med handlare som berättar hur folk är där. De har kriminella som är där på förmiddagen och så kommer polisen. Men de är där på eftermiddagen och tar från nästa hylla.
Mm.
Så det är ju lite svårt. Det där skadar ju handeln och småföretagare ganska allvarligt. Och de upplever att man är rättslösa nästan. Och så har vi då jobbat med från riksdagen och fört in det här med tillträdesförbud, men det har ju liksom inte, det är ju lite byråkratiskt att ta en tid, utan är det stöldligor då ska man, om man förväntas att den här personen då har gjort det flera gånger, risken är stor att brottsligheten fortsätter, då ska du kunna både så att säga anhållas och sen häktas
och dömas. Men hur de här stöldligorna, hur är det 10-20 personer och sen bestämmer sig några bra, de sätter systematiskt i system eller?
Ja. Det kan variera. Så åker man till ett antal butiker. Man har ju träffat sådana. Numera finns ju inte postkontoren kvar. Det fanns ju en affärsidé för att det fanns något som heter Posten. Där lämnade man in paket och så hämtade man ut paket. Nu finns det ju där överallt och det finns 100 olika boxar. De är röda, gröna och gula. Vad det är. Och så finns det inne på Willys, Rika. Jag träffar ibland affärsinnehavare som då har de varit inne och snott flera grejer. Och så har de varit inne och kanske på ICA och tagit stöldbjälla grejer där. Det kan vara rakprodukter eller pulverkaffe eller vad det nu är som är exklusivt. Och sen så skickar man det där i paket till andra länder.
Mm.
Och då var det ju så då, kommer jag ihåg, det var en handlare som var så otroligt förbannad med rätta, att den personen hade ju då öppnat ett paket och hittat stora delar, inte stora delar, men delar av sin butik där i tillsammans med grejer från Intersport eller Lindex och massa andra butiker. Och då skulle det bara skickas iväg. Så det, i praktiken, men då hade han begått brott mot post- och telehemligheten. Så han hade öppnat någons paket.
Ja.
Ja, och det får man ju inte göra.
Nej.
Så att då fick han ju tipset att anmäl inte det här, för då kan det bli problem för dig.
Just det.
Nu har vi väl delvis kommit till rätta med det här så man kan stoppa de där paketen, men det är ju Det är inte sällan ligor som opererar i Sverige och gör snabba insatser och jobbar över hela Norden. Man har med sig vissa grejer ut ur Sverige och man har med sig vissa grejer in i Sverige från Norge som man har stulit där. Och det där är ett gissel. Men det öppna samhället är ju liksom, och de butiker vi har är ju rätt utsatta.
Alla säger ju att du är otroligt rolig.
Ja, det kanske tar i.
Så det är ju kul. Men då har jag tagit 3 stycken skämt jag tyckte var roliga. Så tänkte jag att du får säga vilket skämt av de här du tycker är roligast.
Ja.
Och sen kan du få säga ett skämt. Om du...
Du
kan något skämt.
Spontan rolig vet jag inte, men jag kan prova.
Nej. Men jag kan börja dra de här som jag tyckte ändå var lite finurliga. Centerpartiet minskar. Det är nästan en avlöfning.
Ja, det är ju jätteroligt.
Ja.
Och skoja om Annie Lööf.
Ja.
Då var ännu roligare när de hette Löfven, Lövin och Lööf.
Ja, just det.
Du hade ju statsministern och så Miljöpartiets tidigare språkrör och Lööf. Men nu är det bara ett Lööf kvar.
Ja. Hur länge är det kvar då?
Ja, det måste du fråga henne. Men det är klart att det är, om vi pratar på det här om att det sliter tidigare, så hon har ju en enorm personlig inre styrka, Annie Lööf, för att orka med det här. Jag är imponerad på det sättet.
Mm. Verkligen. Okej, nästa. Varför klär sig en del moderater så gammaldags? De vill visa att de är moderater.
Ja, men det är ju jätteroligt.
Moderatar.
Moderater, men de kör inte med pärlhalsband längre.
Nej.
För det tog Per Schlingmann bort.
Ja.
På samma sätt som Miljöpartiet såg man till att de rensade från deras partikongresser, att gubbar fick inte sitta där i Pettsson-kläder, alltså vet, Pettsson och Findus, och virka, för det gav en konstig bild av Miljöpartiet. De ville vara lite mer urbana och gröna, och då har de lyckats med.
Ja, verkligen. Då går in på, det här är mer en personlig. Här behöver jag inte ens, här är två stycken jag hittade på nätet som jag tyckte var lite förnuliga. Någon som har suttit och kom, varit lite förnuliga. Men det här är en som jag haft med mig sen jag var liten. Och det är var en grön och en gul banan som gick över en väg. Och så gick den gröna bananen och gömde sig bakom en buske. Då sa den gula bananen till den gröna: gud vad du är omogen.
Ja, det är ju jätteroligt. Det var ju verkligen omogen. Ja, ja, men då blir ju jag, då måste jag kontra med, du vet, kom ketchup så går över det som mater liksom. Det, men jag tänkte på det där att det, man pratar inte så mycket om historia. Jag har ju fyra barn, de är ju bara bli stora nu, men den här, förr när jag var liten då, det var ju inte bara frimärken och fantomen, men man hade, det fanns så här böcker och man skulle ha roliga timmen och berätta historier. Det där förekommer ju inte i den omfattningen idag, att man, ja, ungarna ska berätta roliga historier som de har hört, ja, mer eller mindre fräcka, utan det är en sån enorm stimulans som sker till unga idag när man har, alla har mobilen i handen, eller nästan alla, och hela tiden så matas man med helt sjukt roliga, ska man ju ärligt säga, ibland klipp. Och det blir väldigt svårt att konkurrera med den helhetsupplevelsen och så köra, ja, men jag ska testa den där med den gröna och gula bananen för mina barn, ska vi se hur mycket de skrattar.
Aha, men
de lyssnar nog på det här, så ska vi se. Vi kommer få en recension i efterhand.
Men av de här tre då, vilken var vinnaren? Var det Aflöf eller var det moderatar eller var det grön omogen?
Jag tyckte det var bananen.
Bananen, ja. Ja, ja.
Vad tycker du själv när du, liksom, när du djupdyker i din egen humorskatt?
Ja, nej, men jag tycker den här gröna bananen. För den var ju dubbel, för de som inte förstår då, avancerade skämt, var ju dubbelskämt. Det var ju att den gömdes bakom en buske, att den var omogen, och sen var en grön banan, att den då är omogen för att den är grön då.
Ja.
Det är lite, det är lite,
ja, men det är verkligen det hade ju ett djup liksom.
Det är ett riktigt djup. Alltså, det är,
det
är,
det var tvådimensionellt liksom. Tvådimensionellt, ja, var endimensionellt.
Lite superskämt. Men vi, du blev jurist också.
Ja, men absolut. Det var, man gick i gymnasiet och då blev jag engagerad där efter att ha varit elevrådsordförande. Det låter ju som en så att säga, nästan karikatyr på liberala politiker och Folkpartiet som jag hette förut och Folkpartipolitiker som jag var då. Men jag tyckte det var roligt och viktigt att kunna påverka, och jag började väl gilla att jag kunde påverka och, ja, på olika sätt få andra och ge mig ett förtroende, och så sitta med rektorn, och så var det diskussioner om hur vi skulle göra på skolavslutningarna eller var det något annat, eller julavslutningarna eller vad det var. Och hur mycket skulle, ja, årsbokskommittén få göra och jobba, och skulle de få något stöd av skolan och sånt här. Och sen blev jag ju då värvad till Liberalen, och det var ju väldigt lätt, för att jag gillade den här tanken på frihet under ansvar och att man ska hjälpa de människor som har svårt. För livet är ju ett lotteri när man föds. Så kan man ju drabbas av olycka på vägen. Men sådana som du och jag, de kan säga att de ska klara sig själva i min uppfattning. Så långt det bara går. Och höga förväntningar ger höga resultat. Så att ställa krav och bry sig, det tycker jag Liberalerna andades redan då. Men väldigt, väldigt tydligt också med att de personer som faktiskt inte kan, som inte bara skiter i saker eller fuskar eller så, utan människor som är verkligen drabbade ska få ett, det där ska vi betala skatt till och betala gemensamt för att ge dem lite bättre livschanser. Men också det här internationella perspektivet, att det är en otrolig förmån att födas i Örebro än i en favela i Brasilien till exempel, eller i Uzbekistan. Så att man har mycket att vara tacksam över att man är född i Sverige, och det där politiska engagemanget fortsatte där, och sen, men sen började jag läsa juridik i alla fall, för att jag tänkte att jag ville påverka ännu mer. Och då tänkte jag att kunna lagen var ju bra. Jag hade väl en gång tänkt att bli advokat, men då blev man ju politiker istället.
Mm. Vi kan bara gå det här till när du kom in i Liberalerna, för du blev ju också Du blev ordförande för ungdomsförbundet också,
ja. Ja, vice. Jag var i Örebro 93. Och sen så blev jag vice i, ja, i Liberala ungdomsförbundet. En tid.
Mm. Jag tänkte bara, för att då var din uppgift också att få in så många som möjligt till ungdomsförbundet. Mm. Det har varit en av dina uppgifter.
Jo, men det är det ju. Det är att värva fler medlemmar och samla och skola och slussa unga människor in i den liberala rörelsen. Och den, det är ju, ja, den liberala frihetskampen är det faktiskt.
Ja, det var en period som jag var med i MUF.
Var du?
Ja, det var en period. Men jag var med en specifik anledning just då. Jag och extremt många andra, för jag var med i Haninge i MUF. Och då var det så att Haninge, under en period var det Sveriges, var det de som rekryterade mest folk till MUF i hela Sverige.
Ja.
Och då gjorde de på ett jättespännande sätt.
Fester
var det.
Nej,
de hade,
vad
så,
är det jag hör? Hade MUF fester?
De hade fester. Det var så att det var gratis sprit, hur mycket man ville, i deras lokaler. Om man bara signade på det här pappret och blev medlem. Så att jag och hundratals andra, vi betalade gladeligen de här 50 kronorna för att gå in och dricka oss riktigt redlösa.
Och efter ett tag så kände ni bara att och det här med frihet, det här, fler poliser och breda trottoarer, det var ändå grejer som funkar.
Ja, jag tror inte jag har ens hört de där grejerna, men jag hörde i alla fall att jag kunde fixa fler folk som ville dricka gratis sprit. Så var det. Och då fick den här personen, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han som ansvarade för allting, han liksom, det bara växte så det knakade. Och sen bara fick han åka runt sen i Sverige och berätta om hur de hade lyckats.
Hur man ordnade fler fester.
Till slut kom det där fram och sen så tror jag han fick kicken. Men hade ni något liknande, att ni hade en så här fria droger eller så här snaps till alla som kom? Eller
nej, det var dåligt det där på i Liberal. Och vi hade väl uttalat, det var väl lite mer illa ställt med det. Alltså några år innan jag då klev in där som 17 eller 16 eller vad kan ha varit. För då hade det varit på det glada 70-talet, så hade väl man haft en del dåliga erfarenheter att man på de här politiska sammanhangen hade helt i sig massa sprit då, framförallt. Kan ha förekommit andra substanser. Det vet ju inte jag, det får fråga de som var aktiva då. Men då hade vi en... hade då en strikt policy som jag i huvudsak känner gäller även idag för de fantastiska unga människorna som är aktiva idag i den här frihetskampen för liberalismen. Och det handlar om att ingen ska bli utnyttjad. Och att, liksom, det, sen vet jag att det är inte så att vi inte då är mindre krets. Liksom. Det var ju samma personer kanske, men det var inget arrangemang. Det var liksom inte liberala ungdomsbundet som under deras faner som vi festade. Men det gjorde man ju ändå såklart. Men det var noga att vi skilde på det. Festa är kul, så att det var inte därför jag gick med.
Nej.
Jag tror inte jag värvade någon med de argumenten heller. Så att, och en del av det där, de hänger man med till och från ibland fortfarande.
Men du satte ting också.
Ja, så då hamnade jag. Jag jobbade lite innan på ett tag på Liberalerna som politisk sekreterare, och sen skulle jag börja jobba på G Capital, på deras finansavdelning. Men jag hann aldrig börja för att jag fick då tingsmeritering i Örebro. Jag hade skapliga betyg, men jag hade fått då så att jag skulle hamna i Norrland. Och då kände jag att vi var på gång att skaffa barn då, jag och Pernilla som är extroverter. Och då kände vi att men det är för långt bort. Men så fick jag ting i Örebro. Och då, jag är ju från Örebro, så då kunde vi... Ja, det var centralt i Sverige. Så kom jag hem igen.
Var det någonting där, något case där som berörde dig? Eller du?
Ja, men det som berör när man jobbar som notarie, dels är det ju, berörs man ju av något som är det här, alla dessa människor som... bråkar, du vet, och då var ju familjerätt, alltså dessa vårdnadstvister, att se människor som en gång då avsiktligt oftast har sagt att de älskar varandra, de valt att skaffa barn, och sen så skiter det sig av någon orsak, och sen bråkar man om vårdnaden, och den enorma, apropå smutskastning, det är verkligen tragiskt att se, men otroligt lärorikt att se hur det mänskliga liksom beteendet kan vara. Det gjorde mig då som ung väldigt starkt intryck att herregud vad konstiga människor kan vara. Och att folk bråkade om arv och så här. Vet folk som, ja, någon släkting hade dött. Då slogs man om en gammal moraklocka. Och det var ett himla liv inne i de här, ja, muntliga förberedelserna inför någon rättegång. Man försökte komma överens så att det inte ska bli rättegång. Så har man ju så här muntlig förberedelse för att försöka, ja, alla ska bli sams och fatta att sluta bråka nu. Det är bättre när ni gör så här. Lite medling. Men också när man såg alla dessa unga personer då som hade begått brott och så kommer till... Då blev det ju till rättssalen och så satt man där och jag fick hålla ordning på alla papper som notarie. Eller notarierna gör ju det. I den mån då var det papper och gamla kassettband som man skulle byta för att spela in alla förhör och så. Men det där att se så många unga som hade så otroligt lång och svår uppväxt där brottsligheten hade varit med så länge i deras liv. De hade varit hos oss, det hade hänt och det de hade gjort och det hade blivit den uteblivna konsekvensen, men man hade sett det och så var det antecknat, inget hände, inget hände, inget hände. Mm. Och så kom de dit och så var de 17 nu och hade begått ganska allvarliga brott. Det har ju nästan bara fortsatt idag och det är ju en stor politisk fråga att vi måste agera tidigare. För det är mycket lättare än 17-åring som då har begått massa brott och man har en personalia som sträcker sig tillbaka. De började i praktiken begå brott nummer 13. Man har i alla fall noteringar i socialtjänstens papper. Så att man agerar tidigare. För det är ju mycket, apropå ordspråk, så är det mycket lättare att det är mycket lättare att stämma i bäcken än i ån. Och att en tidig, tydlig insats kan vara viktig. Även om den är obehaglig. För man måste konfrontera ett problem hos den här unga och ge den en konsekvens. Där tror jag vi har mycket att förbättra i Sverige och det är nödvändigt. Det behöver inte vara ett straff, men att man får någon form av åtgärd om du, ja, de här unga som riskerar att bli i praktiken barnsoldater åt de kriminella gängen idag som vi pratade om nyss.
Mm. Ja, det är otroligt hemskt.
Ja, men så det är liksom de unga att ingenting har hänt och det är sida upp och sida ner. Alla larmklockor har ringt så det skriker om det, men det hände ingenting. Och nu sitter man i domstol, och då kan det ofta vara för sent. För då kanske du var tvungen att dömas till statens institutionsstyrelse eller så här ungdomsfängelse.
Mm. Ja, men sen i alla fall så blev du 98 så blev du liksom...
Ja, då kom jag in som 30-åring. Då blev jag,
i riksdagen. Och precis. Det måste ju varit en sån här grej som jag tänker att hade man gjort det då, det måste ju verkligen vara en superstor milstolpe.
Ja, men det var ju stort och det byggde ju på då att jag, det var en, den personen som var riksdagsledamot för då Liberalerna i Örebro, då han valde att inte kandidera igen, den här personen, han. Och så blev det diskussion av vem ska vi ha nu för Liberalerna, så alltså, är ju någon valberedning och Liberalerna lokalt i Örebro län och då fanns ju jag på plats, jag jobbade på tingsrätten, hade några månader kvar, knappt halvår på tingsmeriteringen och så blev jag övertygad om att kandidera och då tackade jag till det och fick stå etta på listan, men det var också första gången som vi började med personval i Sverige, det vill säga att man har ju listan som är liksom någon sorts bas för rangordningen, men sen ska man då kryssa, så då var det ju liksom en personvalskampanj förutom att heja Liberalerna också och rösta på oss, så var det liksom kryssa mig och det där var ju liksom politiken lite ovan med då, men det var roligt att vara med och jag.
Hur fick du folk att kryssa dig då?
Det byggde
du är ju rätt
på
stor, så att jag fattar om du går förbi någon som ska kryssa då.
Ja, då vågar ju folk inte. Jag lutar mig över dem och så säger jag bara att jag har ett tips. Nej, men det byggde ju på att jag hade då en lång, varit väldigt aktiv i min ungdom i Örebro, det här med elevråd, och jag hade varit aktiv i olika idrottsföreningar och varit fotbollsdomare och tränare. Och,
kände mycket folk.
Jag kände mycket folk, det är det bästa. Liksom. Att sätta med valaffisch och rösta på mig för att jag är så snygg, eller jag har så bra valslogan, det är, liksom, det är ju inte så många människor som går på det, utan politik bygger ju på förtroende, och då lyckades jag ändå samla ihop både kryss och Liberalerna fick så mycket stöd så jag kom in i riksdagen, så det var ju väldigt roligt och då lämnade jag den här, därmed så det visste jag inte att det skulle bli så, men det blev ju en konsekvens att jag nu när jag tittar tillbaka på mitt liv så lämnar ju de facto tankarna där, eller liksom det upphörde jag att bli göra klart ting och så bli advokat som jag hade tänkt att bli.
Det jag bara tänkte, jag ska gå in berätta av en sista grej, du hoppade av politiken och sen så gick du in i näringslivet 2015 någonstans, va? Och då så, det här tycker jag är väldigt speciellt, då kom du in i ett bolag, nystartat då antar jag, KB18 kallas det så.
Och när jag bara kollade upp det idag, så bara så här, det var helt sjukt. Det var ju så här, omsatte 275 miljoner och vinsta 32 miljoner och bara köper upp bolag. Så gick jag in på hemsidan och så står det så här, det var nästan som att man, nej men typ som adressändring. Man går in så står det så här, funderar du på att sälja ett bolag? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Mm. Nästan som så här, men jag kan väl sälja. Kan vi sälja framgångspodden där? Kanske kan gå in och klicka.
Ja, till dem,
skriv i ditt bankkontonummer och sen så får vi över pengarna.
Nej, men jag gjorde ju då det. Jag lämnade riksdagen för att jag kände att jag dels hade möjlighet och vi startade det här bolaget. Och jag har ju då, det har ju stått i någon tidning att jag är delägare här. Då. Vi är ju 10 partners. Och det är faktiskt tillbaka till den här lumpen-historien med de killar som jag gjorde den här kompani. Befäl, KB. Mm. Vi som gjorde den här utbildningen, vi har hållit kontakter genom alla år. Och sen startade det här bolaget och kände att det här är en stor möjlighet. För det finns så många små företag som har behov, som är jättefina och jättebra. Men som har behov av en ny ägare som kan fortsätta att bära vidare långsiktighet och engagemang och närhet i företaget. Och den ägaren som då kan finnas, hon eller han, kanske inte har några barn som kan, vill, orkar, ja, duger. Och det kanske inte finns någon duktig person på företaget som vågar eller har resurser att kunna investera och ta över företaget. Och risken är att det läggs ner i Emmaboda eller i, ja, vilken ort du vill liksom, som där det kanske är lite svårt, och då riskerar att de här företagen, att de försvinner och därmed arbetstillfällen och ja, skattekraft för landet. Så då har vi investerat i olika bolag och sakta men säkert, ja, byggt upp den här verksamheten. Men sen då så jobbade jag där och var vd på ett av de bolag som vi köpte som heter Watt & Veke, som jobbar med belysning. Känner du till? Nej, man ska ha, nej. Men du ska ha snygga lampor istället för fula lampor helt enkelt.
Ja, tänk på det. Viktigt, det är viktigt.
Varför ha fula när du kan ha snygga lampor?
Verkligen, ja, jätteviktigt.
Ja, men nu ska vi inte göra reklam för det. Men Så där var jag vd och sen, och för det är ofta så.
Men var tjej som startade det?
Ja, det var en kvinna, en fantastisk entreprenör och som då ville gå vidare och så, och vi kom in och så har vi tagit det här bolaget vidare nu. Och då var jag, när man förvärvar ett bolag så måste man ju in och jobba. Det är liksom, man kan inte bara det här, bara köpa och sen säga att nu fixar det här bolaget. Det tror inte vi på i alla fall. Vi är kött och blod. Och då var jag vd där och man, ja, ställde om processer, hittade en affärsmodell som kunde bära för framtiden efter de här ofta då fantastiska entreprenörerna som har startat företag som är bra och som är hållbara, tycker vi. Då var jag färdig med det, och då i samband med den vevan så var frågan, ska du komma tillbaka till om jag ville kandidera till riksdagen igen, för då hade jag varit borta. Och då funderade jag ju länge och så, och kände att ja, nu var det här igång. Jag kunde vara, ja, gjorde upp det. Det gick bra att jag var passiv ägare så att säga. Och satt, ja, klev ur alla liksom bolag för att ha ett avstånd, och så kom jag in i riksdagen igen. Och det, ja, så där är ju, det där bolaget finns ju. Så där, men jag är passiv, jag har ju inga uppdrag i det idag.
Mm. Men det är ju skitsnyggt. Då är du alltså den enda partiledaren i Sverige som har jobbat inom näringslivet innan.
Ja, du vet, jag har varit på så många mässor. Jag har varit i Paris och på Hamburg och i München. Jag har klättrat på stegar, jag har hängt upp mässor, ja, gjort montrar och rivit montrar. Och så jag vet det där, och jag har förhandlat med kineser och indier. Och, ja, det är otroligt lärorikt. Och jag lärde mig massa. Om ledarskap i praktiken, om näringslivet, om klimatet och hur tufft det kan vara, vilka möjligheter det finns också att driva företag i Sverige. Det är verkligen inte bara nattsvart, vill jag säga. Som man ibland, tycker jag, hör väldigt mycket negativt. Men jag såg också hur mycket skatter vi betalade. Vilket är bra. För vi ska ju både betala löneskatt och företagsskatter för att ha råd att hjälpa de här som vi pratade om förut. Människor som har drabbats av otur i livets lotteri. Det viktigaste var väl ändå att jag någonstans i mitt inre byggde upp ett självförtroende och fick distans till mig själv. För att efter 16 år då i praktiken i riksdagen, så upplevde jag då att jag var lite trött, ja, inte bara på andra inom mitt parti eller andra partier, utan jag var trött på mig själv. Liksom, att jag hade gjort det här. Och så fick jag också självförtroende att jag faktiskt kan göra något annat. Jag är inte beroende av politiken. Den dagen väljarna slänger ut mig, eller mitt parti slänger ut mig, så är jag inte beroende av, så att säga, jag kan göra något annat och jag har bevisat att jag kan det. Och det är ju en, ja, det har gett mig lite.
Det är väl skönt att ha så också?
Ja, jag tycker det är bra.
För då tror jag man kan bli bättre i sakfrågor också.
Och riksdagen behöver både ha professorer och lärare och sjuksköterskor, men det är inte dåligt om det finns några personer som har, ja, suttit i tuffa lägen med svåra förhandlingar och tänkt på att hur ska vi göra det här. Nej. För att kunna behålla alla anställda. Eller man har varit tvungen att fatta svåra beslut också. Så att det var väldigt, väldigt lärorikt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag tänkte att vi ska gå in på ett litet musikquiz.
Spännande.
Och det kommer leda in på en politisk fråga. Så där vi ska prata lite mer om. Så att du ska säga gärna vad det är för artist och vad låten heter. Så är det inte sagt att du klarar det. Men du kanske klarar det. Vi börjar med första. I början får du lyssna jättelite bara.
Jag hörde ju knappt.
Nej, sorry.
Du måste ta lite liksom längre.
Ja, sorry.
Nej, jag kan inte placera. Nu. Men det är ju skönt bit. Nu då. Nej.
Ken Ring, nu måste vi dra.
Ja, men han är också gjort en resa. Han var ju extrem rebell och nu verkar han ganska... han har ändrat attityd till livet, har jag förstått.
Ja, han har ödmjuknat.
Ja, gör vi det alla? Jag tycker att jag har gjort det. Det kanske inte låter så när man har tuffa politiska debatter mitt i valrörelsen, men...
De flesta gör väl i alla fall.
Vi gör ju det, man får lite distans när man får barn och... Ja. Sådär.
Man brukar säga sådär ibland, det är skönt att bli äldre för då hatar man sig själv mindre.
Ja, men lite.
Alltså man lite mer... Men jag har en fråga kring det här. Nu måste vi dra. Och det som jag har fått lite grann, jag har fått massa lyssnarfrågor. Och folk undrar lite grann vart ni ska dra. För att ni var först höger, sen blev ni vänster och röda. Och sen så, och lite mitten. Och nu är ni tillbaka lite högergula.
Liberalerna har...
Vad är ni nu liksom?
Så här.
Det är du och Annie i nästa efter man röstat som går med vänstern.
Nej, du röstar på Liberalerna så röstar du för ett regeringsskifte, en ny regering. Och vi ingår gärna i den. Och vi kan föra samtal med alla partier i Sveriges riksdag, oavsett vi gillar dem ideologiskt eller inte. Jag gillar ju Liberalerna, det är därför jag är med där. Jag är ju liberal. Ska man rösta på Liberalerna. Men jag brukar säga så att när vi är 50 år in i demokratin, vi firar ju 100 år av demokrati idag faktiskt. De där första 50 åren ungefär, då införde vi demokratin. Då jobbade ju Liberalerna med sossarna. Det var ju många människor i den här röströrelsen som kom från liksom den växande liberala rörelsen och från socialdemokratin och arbetarrörelsen. Emot dem som tyckte att ska kvinnor verkligen rösta. Det är lite roligt att lyssna på de här klippen när höga gubbarna sitter och säger men du, kvinnor, de kan ju inte fatta beslut. De vet att de blir hysteriska ibland och så det går ju inte. Det är ju nästan komiskt när man tittar på idag.
Mm-hmm.
Tragiskt skulle man egentligen kunna
var
säga.
Var det innan 1921 eller var efter?
Det var ju innan, alltså under, vi började ju, med, vi har ju, det var ju 100 år sedan idag, själva beslutet togs innan, men det är 100 år sedan idag de första kvinnorna klev in i Sveriges riksdag och började liksom agera som folkvalda. Men det där funkade ju bra och det var arbete för liksom vanligt folks sociala rättigheter. Och sen så någon gång därefter, efter kriget så upptäckte vi i Liberalerna och tänkte att herregud, sossarna tycker att det här demokrati är bra, det gör ju vi med. Men de tycker att de ska bestämma allting. De ska bestämma vad du ska se på tv, de ska bestämma vad du ska lyssna på musik och de ska bestämma över alla möjliga utvecklingar. De ska bestämma skolor och sjukvård och allt ska skötas av politiker. Och de hade också en väldigt, väldigt, de trodde att man kunde gå hur långt som helst. Medan vi då kände att vi ser ju hur välstånd skapas. Det sker ju genom att människor jobbar hårt i tillsammans med entreprenörer och i företag som skapar ett välstånd och vi kan exportera och sälja och Sverige kan bli ett välståndsland som sedan är ett välfärdsland. Så att då delades ju vår syn med dem. Sen dess har vi sagt att vi är ett liberalt borgerligt parti. Vi tror att vi behöver vara en motvikt till Socialdemokraterna. Sen har ju inte sossarna alltid fel. De har också rört sig och alla partier har rört sig genom åren, men efter då valet 18 så var det tydligt att det var väldigt svårt att bilda regering. Det tog ju 134 dagar. Och efter många försök från talmannen då så slutade det med att vi sa okej, då gör vi så här. Stefan Löfven, du får sitta kvar. Men du måste genomföra den här politiken. Du måste sänka skatten på arbete. Du måste reformera arbetsmarknaden. Och sen var ju tanken också om att reformera hyresmarknaden. Vi ska göra mycket mer på, vi ska ha fler poliser. Det har man satt igång med. Och vi ska se till att vi tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck för att öka friheten för unga människor som annars är förtryckta. Inte minst unga människor. Ja, och då uppfattar ju många det där som ett svek. Men det var ju för att annars var ju risken väldigt stor att det skulle blivit ett extraval i Sverige. Jag tyckte att det där inte var det bästa alternativet. Jag röstade emot detta. Men sen stödde jag med ett parti för jag förlorade internt. Då om det här januariöverenskommelsen som har gällt under mandatperioden. Men fram tills dess har ju vi gått till val och suttit i alla borgerliga regeringar sedan efter kriget.
Vad tyckte du var det bästa alternativet?
Ja, men då tyckte jag att vi hade stört Ulf Kristersson och kunnat fört samtal med till exempel Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Men det var ju Sverigedemokraterna som naturligtvis det där som upprör många. Att ett parti med den historien som gör att de är paria. Jag tycker att man måste behandla alla riksdagspartier med en annan respekt och kunna finna, göra så att säga politiska sakuppgörelser med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och det tyckte jag då och jag hade velat pröva något annat. Så att, sen hade vi haft en debatt under en mandatperiod. Sen följer det här januariöverenskommelsen för att Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak med Moderaterna och Kristdemokraterna och sänkte Stefan Löfven. Och så nu kom Magdalena Andersson tillbaka.
Mm.
Då röstade vi nej till henne och deklarerade väldigt tydligt att vi går till val på att nu bilda en liberal borgerlig regering. Och det bygger på att vi kan föra samtal med alla partier, inklusive Sverigedemokraterna.
Jag frågar dig, för du har ju sagt så här, att ni inte vill sitta i en regering med ministrar från Sverigedemokraterna.
Korrekt.
Det vill ni inte göra.
Och det säger ju Moderaterna och Kristdemokraterna också. Det har vi samma uppfattning.
Absolut. Men varför vill ni inte göra det? Om ni fortfarande respekterar dem och respekterar deras... och ni tycker lika i mycket frågor och ändå tack vare dem, så om ni skulle vinna valet så är det ju för att de stödjer er och att ni stödjer varandra och har ett samarbete. För utan det, då skulle ju ni inte kunna, då skulle ingen av er kunna ha ministerposter. Varför kan inte de få ministerposter då?
Det är inget man får, det är ju någonting man förtjänar. Och då är ju argumentet från...
Jag tänker att de har typ de här, en femtedel av...
Nu är det tre partier som vill bilda regering och då säger de att ni ska inte vara med för vi har varit lite... Ja, vi stödde ju Stefan Löfven 2019 efter 134 dagar, så att vi har lite varit liksom typ otrogna, tycker de här människorna, i några som yttrar där från Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag har respekt för det. Jag förstår att de kan vara ledsna för det. Även om jag var för en annan linje 2019. Men riksdag är en sak. Där fattar man de grundläggande besluten. Där fattar man beslut och stifta lagarna. Där är ett sätt att samarbeta. Men vi har gjort bedömningen, precis som Moderaterna och Kristdemokraterna, att Sverigedemokraterna inte kan sitta i regeringen. Och det beror ju på att det är någon sorts brist på parlamentarisk mognad. Och tillsammans med vill jag säga att det är ett parti på ytterkanten. Och en regering så måste man fattar kanske 10 000 beslut om året, liksom. Man bara matade beslut. Det bygger på en helt annan förtrolighet. Och den finns ju inte där idag. Det är inte så sällan man hör Jimmie Åkesson säga att han inte tycker att Liberalerna är bra. Medan jag accepterar ju verkligen dem, även vi tycker extremt olika. Jag brukar argumentera för att han ska byta politik på en rad områden.
Ja, jag förstår. Vissa saker tycker ni lika och vissa saker tycker ni olika. Men då är det för att ni inte tycker att de har tillräcklig kompetens för att kunna sitta i en regering tillsammans och besluta med er. Är det det jag har fattat? Eller är det historien som det är, att de har kompetensen?
Det är en kombination med deras historia, deras ytterkantsposition i svensk politik och att jag och vi i en regering, så måste man ju lita på att de andra departementen sköts fläckfritt. Och att det finns inte någon risk, för regeringen är ju kollektivt ansvarig för det man gör. Och att det inte sker någonting som är tveksamt eller skulle kunna ifrågasättas av säkerhetsskäl eller så. Och där har vi kommit fram till samma besked som Moderaterna.
Vad tycker du om Jim också?
Ja, men han är ju folkvald. Han har varit partiledare längst av alla. Han har en enorm uthållighet. Han är en otroligt skicklig debattör och jag tar honom på orden. När han säger saker så hör jag vad han säger, och så får ju vi naturligtvis, där vi har ungefär samma åsikt, då får vi hitta ett sätt att nå en samsyn. Det båda måste så att säga, vill han ha ännu mer satsningar på att vi ska stödja till exempel landsbygdsvägar eller enskilda vägar, då kommer jag liksom lyssna på det och höra vad vi kan kompromissa på det området. Om vi tycker att det är bra med enskilda vägar, det tycker vi.
Om du skulle dra superkort, vad är skillnaden mellan SD och Liberalerna? Vad är liksom de fundamentala skillnaderna?
Ja, men den stora skillnaden är ju att vi har ju en annan internationell syn. Och det grundas ju att vi är ju liberaler, så att säga. Vi är ju för... Vi tror ju på människan och individens frihet. Vi ser ju att Sverige är en del av det svenska i att vårt fantastiska land har utvecklats de sista 1000 åren, och vi kommer utvecklas i 1000 år till. Vi är ju inte nationalister, och det säger ju de att de är, att de tycker att Sverige ska vara på ett sätt som de har bestämt att det ska vara. Och då hade det varit så, och någon hade fått genomslag för det här på 1800-talet, då hade ju Sverige inte sett klokt ut idag. Så att vi har ju olika syn på det. Vi tycker att jämställdhet är väldigt viktigt. Du tar en sån enkel sak som att vi tycker att föräldrar ska uppmuntras att dela på föräldraledighet. Vi är för pappamånader. De är emot det. De tycker att det är helt oviktigt liksom, hur det här ser ut och fördelas det upp till familjen. Och liberaler har ju individen i centrum. Det är det som är grunden. Vi är emot sossarnas kollektiv. Men vi är också emot andra kollektiv som säger att... För tyvärr kan ju familjer vara, vi var inne på det lite förut i domstol, Sverige, familjer kan ju vara helt fantastiska, min är det till exempel. Jag är jättetacksam för den. Men familj kan också vara något annat. Det kan vara något som förtrycker och kväver individen och inte ger den frihet. Så att vi bygger ju liksom vår samhällsgrupp på självständiga, trygga och starka individer, och det är ju mitt mål varje dag att liksom bygga det. Det är ju inget mindre kollektiv som ska gå före en människas fria vilja att älska vem man vill eller att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor och sådär. Så att jag tycker det var såklart.
Ja,
ja.
Det är lite skillnad där. Vi är på en annan fråga då. Det är bidragsberoende. Och det är ju runt, förrätta mig om jag har fel, men vad jag läser är runt 1,3 miljoner människor som går på bidrag i Sverige och inte försörjer sig själva.
Ja, inte självförsörjande. Men då räknar man ju studenter där och det kanske är lite hårt.
Ja.
Det är svårt, man vill ju ändå att du ska fokusera på matematiken eller kemin eller på...
Visst, men jag andra sidan, jag jobbade medicin. Extra alla helger och på McDonald's och alla
ja, men du, där det studenter. Var ju bra, men du ansågs såg inte vara självförsörjande när du vände började.
Nej, det var jag inte faktiskt. Jag gick på SOS-bidraget då också. Hur många är det som, om man tar det, om man räknar bort studenterna då, hur många är det som, fast å andra sidan, jag har mycket studentpoolare som läser en jävla dinosauriekurs och skit bara för att de ska kunna åka runt i landet, i världen och allt sånt där, så att det är många som drar studentkortet för att få bidrag också.
Jag går inte i svaromål på det, jag hör vad du säger, det kan vara så.
Det är dinosaurier 4 poäng liksom. Och så här, och vissa familjer, de tjänar mer på att liksom stapla bidrag på varandra än att jobba. Hur går vi tillväga med den här situationen? Vad tycker du och vad tycker ni? Liksom? Bidragsberoendet här, i Sverige.
Den bilden du nu ger är ju det är en av våra största samhällsutmaningar. Min farfar, han var tvungen att lämna sitt hem i Köping när han var 16-17 för att det fanns inte mat. Hej då, Carl Gustav Persson. Nu är det dags att lämna för vi kan inte ge dig mat längre. Ja, okej. Okay. Sen hamnade han i Sydamerika. Där hade de ju i Buenos Aires. Och kom hem mitt under brinnande krig. Andra världskriget. Och då, du vet, det var en väldigt tydlig integrationspolitik för invandrare där. Så kom Buenos Aires som var, ja, liksom det var ju New York eller Buenos Aires, men det var lite mer spännande påstås det i Buenos Aires. Jobba eller svält.
Mm.
Ja. Det är ju inte så bra om du blir sjuk och folk kanske också svalt ihjäl, framförallt om du har blivit sjuk. Det är ju vidrigt och var ju brutalt, men integrationen funkade ju väldigt bra. Han lärde sig spanska så ganska fort. Det låg ju ett starkt självintresse. Men jag var i Uppsala häromdagen och träffade en kille med restaurang. Och han säger, vet Johan, det är jättejobbigt här. Jag har behov av att anställa fler människor. Men ja, det finns ingen som vill jobba. Det är ingen som vill anställa. För att människor vill inte få 1500-2000 kronor mer att jobba här 40 timmar i veckan. För det var, han menar på, var liksom ekvationen som gjorde att, ja, då tackar folk hellre nej. Och lever på de ersättningar som finns för det räcker tillräckligt till ja, familjen och barnen och så. Så att det där, att öka självförsörjningsgraden och se till att de dessutom har varit länge och inte alls har jobbat och inte ens delat 17 dagar projekt, kommer in på arbetsmarknaden, lär sig svenska, det är ju en jätteutmaning. Men då hade han löst det så, för att vet, verksamheten expanderar. Men då är det 2 killar från Bangladesh som jobbade. Arbetskraftsinvandring.
Mm.
För det fanns ingen av de personer som idag är vuxna och är friska som kunde jobba där. Eller ville jobba där. Och han menade på den här killen som själv hade invandrarbakgrund. Han var ju inte oxtokig, men han tyckte det här var sorgligt. Och pekade, det här är ett samhällsproblem som måste lösas.
Jättestort problem. Och jättemycket pengar.
Ja, och så träffade jag ansvariga för centrumet där och håller på med butikerna och som de interagerar med och försöker få rekryterad. Man har ett sånt här jobb- och utvecklingscentrum i Uppsala och få in människor som bor där att börja jobba i butikerna. Ja, Ica och Willys till exempel. Och då vet du, det är ju bra att jobba på butik som ung.
Jättebra.
Jobbar söndags och dubbel OB. Det är ju svinbra betalt.
Jätteattraktivt.
Nej, det går inte heller. Vi får inte de unga vilja jobba här. Så att, och vad beror det här på då? Så blir det en diskussion om utanförskap, kriminella gäng och hur folk kan få 50 000 kronor på ett bräde för att göra något som är jävligt olagligt och fruktansvärt. För det är klart, du måste jobba rätt många söndagar för att få in 50 000 efter skatt.
No shit.
Så att den här utmaningen är ju på riktigt, och det är ju många som ser den. Och då för Liberalernas del så är det att vi kommer att ha fokus på den bollen. Det måste alltid löna sig att arbeta, och ytterst så handlar det om att personer som då till exempel har ett försörjningsstöd och är vuxen och är frisk, då måste man ha en motprestation för detta. Då måste man se till att man gör nytta åt den kommunen man bor i, så att det innebär att man måste ändå gå och göra någonting klockan 8 på morgonen, så man går hem klockan 4 på eftermiddagen.
Men jag tänker så här, jag skulle dra
och då till... ökar intresset att ha ett riktigt jobb som man kan utvecklas på. Ja. För tanken är ju att man med eget arbete ska kunna försörja sig själv. Det innebär ju att vi fortfarande kommer ha till exempel bostadsbidrag för barnfamiljer om man tjänar, har en lägre inkomst. Det kommer ju innebära att vi fortsätter att ha stöd alltså till barnfamiljer, barnbidrag och så. Så det ska man ju inte ta bort. Men man måste ju se att människor kommer i arbete och försörjer sig själva. Det är ju så viktigt, inte minst för den generationen eller en människas barn som får se att pappa eller mamma går till jobbet och gör något, oavsett vad.
Men är inte grundgrejen så här? Jag tänker så här, skulle jag dra till USA, då skulle jag typ, det finns ju så många olika, men det är inte lätt att få ett green card. Och då är någonstans så kräver de att jag kan redovisa att jag har att jag betalar skatt, att jag har ett jobb, annars åker jag bara ut därifrån. Liksom. Så att och även om du gör allt det där, så är det inte säkert att du får vara kvar. Och är det inte någonstans så här att, och det är inte liksom, det är inte Willus ansvar, det är inte hans ansvar som du pratar om. Jag åkte med en taxichaufför nyligen, då pratade vi om, och de har haft jättetufft under pandemin. Sjukt tufft. Och så här, han sa att han är så förbannad på alla som inte, han har mycket vänner, så struntar du att köra taxi och struntar du att jobba och tjäna mer pengar på att de är hemma och inte som han gör, kriga nätter och gör allting, försöker göra rätt för sig, och sen känner han att typ det svenska samhället pissar på honom genom att han har polare som är på bidrag och får mer pengar än vad han får, och då sitter han där dag ut och dag in och kör liksom Uber-taxi. Så att är det inte någonstans att det här problemet kan inte vi normala människor lösa, alltså det är någonstans måste det.
Nej, men det är en långsiktig liksom och stegvis återgång till den arbetsmoral som min föräldrageneration eller generationen innan som har burit upp det här landet. De kommer ju inte på tanken på. Så det måste ju gå en återgång till att man sköter sig och man arbetar. Och har man kommit hit så lär man sig det språket vi pratar här, svenska. Och det är ju det som vi debatterar och diskuterar så mycket liksom, från Liberalernas sida. Jag kan ju inte bara göra det här med massa krav och tvång och så, utan vi måste ju stödja och hjälpa unga barn som kanske annars kommer till skolan och inte går i förskolan. Att de kommer in i språkförskolor som man hjälper till. För det är ju väldigt svårt att få jobb och kunna utvecklas och ta ansvar för egen framtid om man inte kan språket i Sverige. För vi måste ju prata svenska, så kan vi prata både 1, 2, 3 och 10 andra språk. Det är ju jättebra. Det är ju ingen som är emot, men vi måste ju prata svenska. Så dels krävs det ju en migrationspolitik som är tydlig. Att ska man få permanent uppehållstillstånd och ska man kunna få medborgarskap, så måste man öka kraven på prata svenska. Ska man kunna som ta hit anhöriga om man finns här och är i Sverige och har ett permanent uppehållstillstånd. Då måste man vara tydlig med att man har ett försörjningskrav. Och det där har ju tyvärr Sverige slarvat med de sista 10 åren.
Mm. Det är så mycket att göra.
Och sen man ser till då att det är liksom, det och en del kommuner jobbar ju framgångsrikt med det här. Så att, ja men nu, okej, okay, du har försörjningsstöd, jag hör vad du säger. Men då är det så att man kan ställa en krav på motprestation. Då måste du vara här att jobba åt kommunen. Det kan vara tvätteriverksamhet, det kan vara enklare service, men du kan inte göra någonting annat, utan du måste göra en motprestation, och det tycker jag är viktigt.
Now it's time for Tre Sista Frågor. Nu kommer vi till de sista frågorna, och en fråga som jag satt och funderade på bara, som jag inte vet om du har något bra svar på, men om du får slänga ut ett parti ur riksdagen och du fick sätta in ett parti som är utanför, är det något du hade gjort då?
Nej, jag har full chans till att Liberalerna fortfarande vara ett starkt liberalt parti i riksdagen. Så att det är liksom, jag vet, människor i Sverige har så olika uppfattningar. Och min önskan är att alla verkligen går och röstar. Men om man gör det med ansvar. För det är klart att hur vi röstar nu, om exakt en månad när det spelas in, det avgör ju vilken energipolitik, vilken syn vi ska ha på skolan, vilken kraft vi ska ha i brottsbekämpningen och så vidare. Allt det där spelar ju stor roll. Och det är ju 4 år som man får ångra sig nästa gång, så att säga. Så tänk noga efter. Och sen brukar jag säga att vår uppgift är ju att värna den frihet som vi ändå har i Sverige. För en kille som du eller en annan privilegierad gubbe som jag, den friheten tycker jag gäller väldigt många människor. Den måste ju försvaras. Samtidigt som vi växer ändå för, ja, du är inne på den här miljonen människor som inte är riktigt självförsörjande, plus minus 100 000. De människorna måste få en ökad frihet. Eller personer som lever i en hederskultur kanske, de måste ju också få ökad frihet. Det är liksom, det finns så mycket människor som inte har den friheten som... Sen får ju du leva med den eventuella ångesten du får. Den brukar gå över när du blir lite äldre. Eller ja, du säger att det finns en massa val. Vad ska jag göra? För vi har frihet att göra jättemycket. Och det kan vara jobbigt också. Men det får vi lära oss leva med. Det är synd om människan, som någon sa.
Ja, det är ju det. Det är ju det. Om du skulle få ge tips till alla de som sitter och lyssnar nu. Och det kanske är 20-åringar som vill lyckas i sin karriär. Vad hade du sagt till dina egna barn, eller vad hade du sagt till folk som kommer och frågar dig? Så här, vad har du lärt dig som du gärna vill dela med dig?
Hög aktivitetsnivå. Gör olika saker. Testa olika saker. Jag brukar säga att när jag då, under tiden jag gick från frimärken och fantomen till folk eller flickor, så där jobbade jag väldigt mycket. Jag vet, man höll på, jag hade ett eget företag som hette Singelfyndet. Jag åkte till Stockholm och köpte singlar vid någon källare och sen sålde jag dem där på postorder. Ja, det gick åt helvete.
Ja, jag trodde först att det var singlat.
Nej, det var ingen sån här
människohandel.
Nej, det var som sagt verkligen inte singlar, du vet, det fanns sånt. Det är roligt att du inte visste vad singlar var.
Jo, men det är skillnad.
Ja, Simple Mind singlar och Duran Duran och sånt. Okej. Okay? Ja. Ja, och sen har man sålt allt från kokosbollar till jultidningar till morgontidningar på söndagarna och jobbat i bensinmack och på posten. Allt det där har varit bra. Så en hög aktivitetsnivå istället för att sitta och chilla och kolla på ännu en helt jävla hjärndöd tv-serie. Det tror jag är ganska en viktig uppmaning att våga göra, för man träffar mycket intressanta människor som man har lärt sig saker i livet. Och sen att... sådär, våga försöka. Det, när du ska plugga, det är bättre att du börjar plugga någonting. Kanske om du vill det, eller om du går in på en yrkesutbildning, för du vet inte, det låter som att du ska bli maskinförare. Det är ju fantastiskt, bli maskinförare. Du kan starta eget företag, du kan jobba hur mycket du vill och du kan vara ledig mycket, du kan flexa om du är ung innan du har familj och sådär. Så att det är ju, gör olika saker och sen ha uthållighet. Tänk på det här marshmallows-testet som är ganska berömt, att man vet att har man en förmåga att skjuta upp sina belöningar, och det är ju lätt med att säga som ska sluta äta bullar, jag äter ju en bulle per dag ändå. Liksom, så att det är ju, ja. Men skjut upp, kämpa och gör det som ibland är tråkigt. Och tänk på att små steg tar dig väldigt långt på bara ett halvår eller ett år. Så att testa, hög aktivitetsnivå och uthållighet, det är väl tipset. Och sen var snäll på vägen, för det där, och omtänksam. För det får du med dig. Det där kommer tillbaka. Du möter hela tiden människor. Eller de som har träffat. Andra människor som du har träffat senare i livet. Så att det är. Vårda din. Det kallas visst varumärke. Men vårda det. Var snäll och bry dig. Det är bra.
Superbra. Super bra. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Eller följa er. Ja. Liberalerna finns på Instagram.
Vi finns på Instagram, jag finns på Instagram. Vi har ju hemsidor och det finns Facebook och allting. Och det är bara
hör av sig. Bara mangla på.
Mangla på, och alla som lyssnar, gå och rösta. Var varsamma och fundera på vilket Sverige ni vill ha. Det är otroligt mycket som behöver förändras. Men det är också ett fantastiskt land vi lever i. Men det behöver bli ändå bättre för fler.
Varför minister är du sugen att bli?
Men jag har en enorm arbetskapacitet, så jag kan ha flera stycken faktiskt.
Ja, det är bara att ta hela gänget.
Ja, nej men... Ja, men jag tycker det verkar kul med energiminister eller utbildningsminister eller justitieminister.
Men det är perfekt, du går in i sånt som är så här, Liberalerna, du kliver in var ju runt 2%. Det är som man brukar säga, det kan ju inte bli mycket sämre. Och samma sak, energiminister, priserna kan ju inte bli mycket högre, kanske?
Nej, så kommer Johan Persson in och så bara så halveras de bara. Välkomna, det är rösta på Johan. Då kan man kan vinna nästa val också.
Ja, det är ju fantastiskt.
Jobba långsiktigt.
Jättebra. Stort, stort tack att du kom hit, Johan Persson.
Tack så mycket att du fick komma. Det var väldigt roligt. Framgångsbotten with Alexander Perleros.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.